Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fotbollskanalen On Tour är tillbaka. Idag är det 16 mars, onsdag, och Janne Andersson ska lite senare idag presentera en trupp, men vi vet ju faktiskt inte om det ens blir något playoff för svensk del, med tanke på att det ska möjligen komma ett besked från Court of Arbitration for Sport i Lausanne. Fredag sa Janne Andersson till mig när jag intervjuade honom i podden, trodde han på ett besked. Vad är din känsla, Martin? Tror du det blir något playoff?
Skulle jag få gissa idag så säger jag att Ryssland får rätt av KAS. Och att det innebär att Sverige, Tjeckien och Polen lägger ner. Sen ska man väl ha med sig att det kommer väl kanske få andra former av konsekvenser. För jag gissar att... Eller då blir det ju så att Ryssland får en VM-plats utan att spela. Och det kommer få följder... på så vis att jag tror att andra landslag som är klara för VM kommer reagera. Och så blir det nog en ny vända med turer och bojkotter och ja, massa stök. Det är min känsla idag. Jag vet inte vad ni...
Vad tror du, Simberg?
Jag vet inte, men det är ju intressant om det blir så. Tror ni att om det blir så att lagen som har sagt att de ska dra sig ur, att de verkligen kommer göra det, eller?
I och med att kriget rasar för fullt så tror jag att de fortfarande kommer göra det. Jag tyckte det var intressant att läsa Lars-Christer Olsson som menade att liksom eftersom idrotten totalt sett gjort det här med IOK neråt, så menade han att KAS ska ju inte ändra på det här beslutet. Men för mig finns det ju ändå att KAS är ju 300 domare och jurister från hela världen där man plockar ihop folk. De lutar ju sig inte mot vad som är rimligt att 70 organisationer har tagit ett beslut om någonting. De lutar ju sig mot vad som står i reglerna, vilket de ju ska göra. Och om det då inte riktigt finns 100% täckning i FIFAs statuter och stadgar kring att göra så här, så det är klart att det blir svårt då. Och jag vet faktiskt inte riktigt var det tar vägen, men om man tänker sig att det är någon liksom torr jurist som sitter i Indien och bara kollar regler, så kan man ju misstänka att då tar han inte intryck av att det är en massa organisationer som har bojkottat dem.
Nej, exakt. Och det man ska ha med sig också i det här är väl att det här är så mycket större än bara nationsförbunden. Exempelvis säger att Ryssland skulle få en VM-plats. Kommer inte Boris Johnson reagera då och sätta press på att engelska fotbollsförbundet ska liksom agera på ett visst sätt?
Men de har ju redan sagt att de vägrar med detta.
Jo, exakt. Ja, men det är det jag menar. Så att, ja. Men du står där och menar att liksom så här, det kommer vara regeringar som lägger sig i det här. Det kommer inte bara vara liksom fotbollsförbund på så vis. Och då kan man ju tänka sig att stora nationsförbund som Tyskland, Frankrike, de måste ju agera. Jag vet, Frankrike sa väl inget officiellt tidigare då inför att Ryssland kastades ut, men deras president, alltså fotbollspresident, sa väl att han lutade mot att Ryssland skulle stängas av.
Vi säger om Ryssland skulle få rätt då, de får en playoff plats och sen vidare till VM. De får en VM-plats helt enkelt. Vad är det för VM vi kommer få se i Qatar, tror ni?
Nej, det blir väldigt intressant eftersom för min del har ju England redan sagt vi vägrar möta Ryssland, och England är sidad i första gruppen, det vill säga att de kan lottas mot Ryssland. Alltså redan där, och det är USA har sagt det, de kommer gå till VM. Wales har sagt det, de har playoff-chans till VM. Skottland. Frankrikes förbundsordförande. Fler kommer att sluta upp, så att när det kommer...
Ja, Ukraina har ju till och med chansen att gå till VM. Det kan ju bli en helt...
Ja, och det här gör ju att det blir oerhört dilemma för FIFA å ena sidan, för att KAS ska man ju säga är ju någonting som idrotten själva skapat för att idrottens tvister ska hållas inom idrotten och inte flytta över i det allmänna rättssystemet. Ungefär som Sverige har Riksidrottsnämnden. Och för de som har följt hur Svenska Hockeyförbundet struntade i Hockeyettan som fick rätt först i Riksidrottsnämnden och sen fick de liksom rätta upp sig. Det blir ju svårt om FIFA struntar i KAS, för då faller ju KAS på något sätt. Att man kan ju inte ha den här idrottens speciella skiljenämnd för all idrott i världen och sen strunta ett beslut som går emot den. Det, och där och så hamnar man med sponsorer och det är klart att en del regeringar kommer lägga sig i. Samtidigt så har ju FIFA det väldigt tydligt att vi ska sköta fotbollen och inte politiken och så. Men nej, det kommer ju bli en cirkus helt enkelt.
Men vi kan ju slå fast, Sverige kommer inte spela mot Ryssland oavsett vad som händer. Det ska ju vara en quickstep av stora, stora mått de gör i så fall förbundet.
Ja, vi kan ju höra vad Jan Andersson sa till mig här i podden som kom i måndags. Det var ju tydligt att förbundet redan ett par dagar efter invasionen sa att man inte ville spela mot Ryssland. Hur landade det beslutet hos dig? För som jag förstod det var det styrelsen som tog det och på något sätt presenterade både för dig och för spelarna.
Ja, man kan säga att det är en styrelsefråga ytterst såklart i det här. Där har vi olika roller och Håkan Sjöstrand är såklart delaktig i den som cheftjänsteman. Jag är inte med och tar beslutet på något sätt. Jag blir informerad och i det här fallet så tycker jag att, och Håkan och jag pratar med varandra, och i det här fallet så tycker jag det var ett riktigt beslut. Så att det är det. Sen är det ju ett tufft beslut, för vi vet ju inte vad, sista ordet är ju inte sagt. CAS ska ta upp det här och så vidare, och det beslutet kan ju innebära att det inte blir något VM om vi skulle kvalificera oss eller att de ändå får spela, så att säga. Så att det är ett tufft beslut, men det är ett riktigt beslut, och jag tycker man ska markera i de tiderna som är nu efter det som har hänt, så tycker jag ett riktigt beslut.
Ja, för att du är ju inne på det själv. Ryssland har ju överklagat till CAS, den här speciella idrottsskiljenämnden i Lausanne i Schweiz. Om de skulle få rätt, man kan ju tolka som att FIFA inte sätter något lag mot Polen utan lämnar den platsen öppen, kan man ju tolka för att att de kanske får rätt att få vara med. Hur gör Sverige då?
Ja, pågår det ett krig enligt det beslutet som är taget, så då spelar vi ju inte en sån match. Så är det ju sagt idag.
Då avstår ni VM helt enkelt.
Ja, som det är sagt nu så är det ju så, och om förutsättningarna är som de är just idag, då är det ju det beslutet som är taget.
Ja, det är ju alltid svårt naturligtvis att veta liksom, var går gränsen och hur och vad kan FIFA kasta fram och så, om nu CAS skulle gå emot FIFA. Nej, det kommer ju, man förstår ju att det är, förutom att all en tragedi och allt det som sker i Ukraina som påverkar alla människor, jag menar, det hörde man ju Jan Andersson prata väldigt tydligt om. Sen oron då att det kanske inte ens blir någon match, för jag menar, är det ens lönt att möta Tjeckien i en playoff när man vet att Ryssland väntar?
Nej, det kanske inte är, men jag tänker att tv-pengar och annat kanske gör att man behöver spela den matchen som någon form av träningsmatch eller liknande ändå. Man har sålt biljetter, det är väl redan slutsålt till Friends Arena. Jag såg att de släppte väl upp några sådana ströbiljetter som har lämnats tillbaka eller så. Men jag tror väl att det kommer bli match. Men den kommer kanske inte gälla någonting. Men vi kanske ska reda ut det. Alltså, Sverige möter Tjeckien i sin semifinal 24 mars. Sen är det då en eventuell final mot Polen den 29 mars på bortaplan.
Krosov i södra Polen, väldigt nära Krakow. Jag har varit där flera gånger både på jobb och sett Sverige gå till VM.
Och då ska det sägas att Polen har bokat in en träningsmatch mot Skottland istället för den här matchen, semifinalen mot Ryssland då, den 24. Och Ryssland i sin tur har tagit ut en trupp till vad jag såg i ryska medier kallade för träningsläger, där de hoppas få till några träningsmatcher. Men det kan man ju tänka sig är en trupp som de också förbereder sig för om det skulle bli så att de få spela playoff.
Ja, för att och då kan man ju säga att varför du har säkert någonting med tv-avtalet att göra också, att Polen behöver spela en match, Skottland behöver spela en match, och Skottland fick ju sin match mot Ukraina uppskjuten. Där lyssnade ju FIFA på Ukraina som bad att få den uppskjuten eftersom de är under angrepp, vilket ju känns rimligt, och då blir det den träningsmatchen istället 24, och så då eventuell final den 29 mars. Och vi kan ju säga det att om Jan Andersson senare idag släpper sin trupp, så kom under gårdagen så kom ju truppen, Tjeckens trupp, de har tagit ut Bayer Leverkusens Patrik Schick är med, trots att han inte har spelat sedan 18 februari på grund av skada, så han kan inte vara i toppstöt, men han är som sagt med, och det var ett par platser också som var öppna tydligen.
Ja, de ska fylla på med två namn till på måndag, tror jag, i början av nästa vecka i alla fall.
Och det kan ju vara värt att påminna om att Tjeckien gick ju till, faktiskt längre än vad Sverige gick i EM. De gick ju till kvartsfinal och åkte till slut ut mot Danmark i Baku i en jämn match, och är ju kanske starkare än man tror. Sen är de ju sämre på världsrankningen än vad Sverige är. Det är väl Zuzek från West Ham som säkert en hel del känner till, och Schick som vräker in mål. Så att, det kommer bli en tuff match, om det nu blir en match som gäller någonting. Vi tänkte ju att vi ändå skulle fokusera lite på den trupp som Janne Andersson kunde ta ut senare idag. För en trupp kommer han ju ta ut, så att säga. Och du har, Martin, gjort ett hederligt jobb.
Ja, men jag har gjort något form av utkast i alla fall på en tänkbar trupp, och så tänker jag att vi får tjafsa lite om vilka spelare vi vill ha med och hur många spelare. Vi kan ju börja med att säga att Zlatan Ibrahimovic och Emil Kraft är avstängda i matchen mot Tjeckien, vilket lär göra att Janne Andersson vill ta ut en lite större trupp. Tänker jag, kanske 25 eller till och med 26 man.
Jag skulle också tro att han tar ut en större trupp. Han har ju på något sätt hemfallit i det, och han var ju öppen med att han gärna vill ha med Zlatan Ibrahimovic, som ju fick ett nytt inhopp i helgen som gick och inte förväntades spela från start nu i helgen heller. Så vilket innebär att det var det väl Juventus någon gång i januari som han senast, slut på januari, som han senast startade en match. Så att det är ju ett tag sedan. Men om vi börjar med målvakterna, så är det ju Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt, och sen har du skrivit Dahlberg eller Andreas Linde. Och
jag tror ni att det är en fråga där om vem som kan bli tredje målet, eller fortsätter han på Pontus Dahlberg även fast han har bytt klubb och ja, får lite...
Han spelar ju knappt nu med Gillingham.
Han har fått 5 matcher, men det är lite ut och in. Jag tror han spelade senaste matchen. Men ja, det är inte liksom, han är inte tokgiven där.
Ett riktigt svagt lag också, medan Linde faktiskt spelar i Bundesliga. Liksom. Så går man på prestation, så borde ju kanske Linde vara med i den här truppen.
Vi får väl se. Det är ju samtidigt en position som inte är den tyngsta. Utan det var ju väldigt tydligt att han backar Robin Olsson. Som, för de som inte vet, den senaste matchen han stod, det var Spanien borta i Sevilla. Sen har han inte stått en match. Han hade någon skada efter det och som gjorde att han inte stod Sheffield United och ingenting i Aston Villa.
Om vi spikar någon här då, av tredje keepern. Vem tror vi?
Linde.
Ja, jag tror också på Linde.
Ja, det är jämnt dem emellan. Det är...
Han fegar ur på tredje keepern, Olof.
Fegar ur, eller så lägger jag mitt kraft på där jag tycker tyngden finns i truppen.
Ja, men jag tänker att vi skulle ge våra lyssnare en definitiv trupp här. Liksom.
Ja, då tror jag tror kanske ändå att de vill stötta upp Dahlberg som är en talang. Vi ser.
Ja.
Backarna, då är ju Emil Kraft som sagt kommer ju vara med, men är ju borta från första matchen. Sen är det ju Mattias Johansson, Daniel Sundgren har du skrivit, Vigge, Max Danielsson, Jocke Nilsson, Filip Lander, Karl Starfelt, Ludde Augustinsson, Martin Olsson. Tror du han tar med Starfelt också som en femte man?
Jag tänker att han kanske vill ha det i och med att det inte finns någon... jag tror att han kommer nöja sig med två högerbackar nämligen, fast att Kraft är avstängd, och då kanske man ändå vill täcka upp med någon ytterligare mittback för att, ja, om det skulle ske någonting under matchen mot Tjeckien. Eller tror ni att han tar med både Sundgren och Mattias Johansson eller någon av dem? Jag tror ju någon av dem. Vad tror ni?
Ja, jag tror nog också någon av dem. Jag tror att det är Daniel Sundgren som kommer med och Emil Kraft. Och sen så var det ju väldigt tydligt. Nu vet jag inte om han försöker finta mig som han fintade dig, Sundberg, med höger, en mittback ut till höger. Men det låter ju som en trolig lösning med tanke på att Kraft ju ändå var nummer två så länge efter Lustig, och varken Mattias Johansson eller Daniel Sundgren kanske övertygat supermycket när de fått chansen. Att jag tror att vi ser Marcus Danielsson ute till höger mot Tjeckien. Vad tror du?
Det är så svårt, det trodde man ju sist också när han hintade om det här, men så blev det inte så. Då blev det väl Mattias Johansson som startade i den matchen, och sen så har han haft det lite tungt, men nu har ju laget ryckt upp sig lite grann i Polen, och även han har ju väl gjort 2 assist på 3 matcher, tror jag, va? Och sådär. Så kanske blir det han som vi ser igen här nu då?
Ja, jag tror Sundgren går före Mattias Johansson. Han gjorde ju det sist.
Jag tror det också. Det är bara känsla av att Mattias Johansson inte riktigt tagit chanserna när han fått dem. Och om man tänker sig en backlinje, så är för min del är ju backlinjen Danielsson, Victor Nilsson Lindelöf, Jocke Nilsson och Ludvig Augustinsson.
Inte Helander?
Jag vet inte. Nu vet jag att han spelar kuppen i helgen. Han har ju varit lite in och ut efter sin skada. Det är ju bra att han är tillbaka. Jag bara känner att... det var ju inte Jocke Nilsson som fallerade i november och att han ändå gjorde det bra. Men det är väl en kamp dem emellan, skulle jag säga. Och så Ludde Augustin som går väl före för att de har ett sånt förtroende för honom.
Han, i din podd här så lyfter ju han verkligen Jocke Nilsson, känns det som, och försöker pumpa upp honom rätt mycket. Det är kanske ett tecken också på att han vill lyfta Jocke här inför matchen.
Sen har han ju gillat Filip Landes, om han nu känner sig bekväm med Hellandes fysiska status och så efter skadan, så kanske han ändå ligger rätt bra till i mitt huvud i alla fall. Men jag har inte ens skrivit upp Pierre Bengtsson som ett alternativ till Martin Olsson, men jag räknar med att Martin Olsson går före Pierre Bengtsson, eller vad tror ni?
Absolut.
Ja, jag är med dig där, att det är, jag tycker varje gång det har varit ett val de tre emellan så har ju Pierre Bengtsson varit den som har ratat, så att jag har mycket svårt att säga att jag menar, Martin Olsson som vi såg så sent som i måndagskväll var väl bra liksom i den heta matchen mot Malmö, eller mot AIK för Malmö, och är väl liksom, har ju den här erfarenheten som de gillar ju.
Och det kanske sitter lyssnare nu och undrar varför vi ens nämner Max Danielsson när han är inte ens igång, han har ingen säsong, han tränar hemma i Sverige. Men Janne har ju redan avslöjat i din podd att han ska vara med i truppen ju.
Ja, han avslöjade det och han pratar om att han tränar bra, och han spelade ju faktiskt en match för januari om han ska vara schysst mot honom Danielsson, men sen åkte de ju ut i det här nedflyttningshev, och sen har han ju tillhört Djurgården och tränar med Djurgården, och nej, det är ju konstigt, och jag tyckte det också när jag pratade med Janne, att för en månad sedan förstod man att han tyckte det var oerhört jobbigt, och det var ännu fler spelare som var antingen petade eller skadade eller något liknande, att det ändå hade ljusnat sedan dess.
Fast alltså, där vi är nu då, nu har vi gått igenom målvakt och försvarare, det sprakar ju inte direkt om spel. Han försöker i din podd också vända det här med Ludvig Augustinsson som inte spelar så mycket i Sevilla, att det kan vara en fördel att man kan komma hit och vara i fysiskt bra liksom skick för att man tränar så bra när man inte startar i sitt klubblag. Men alltså, vi pratar Robin Olsson, han hade inte stått sedan Spanien, eller vi ska ha en reserv till Emil Kraft som högerback, vi ska ha Lindelöf och ja, vem mer som mittback, och Edna Augustinsson som inte spelar i Sevilla. Nej.
Sen tycker jag just Olsson är den jag är minst nervös för på ett sätt. Alltså visst, man kan ju peka på att han har spelat, men hur många gånger har han inte kommit in i landslaget utan speltid och ändå gjort det bra? Så att, men någon gång kanske det fallerar, men just där kan jag förstå att han ändå känner ett förtroende, att han hela tiden lyckats hålla den här höga nivån trots lite.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi hoppar in i mittfältet, och där är det ju just nu, du har skrivit upp 9 mittfältare. Viktor Claesson, numera IFK Värnamo för ett litet tag. Ken Sema har du med, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg, Jens Kajust, och så har du antingen Magnus Eriksson eller Karim Rapti. Och så Emil Forsberg och Jesper Karlsson. Jesper Karlsson är väl utropstecken till ihop med Forsberg.
Är det något ni vill slå med fingrarna på?
Nej, egentligen inte. På något sätt så tror jag kanske mer på Karim Rapti för att det han har gjort, samtidigt kanske han vill ha in en sån som Mange Eriksson, alltså för hans inställning. Men det känns ju som att bägge de är väldigt långt från speltid. Jag vet inte, Ken Sema har ju varit lite in och ut i Watford även under Roy Hodgson. Inte varit liksom så given på det sättet.
Ja, exakt. Kan det vara så att Dejan Kulusevskis liksom vara i truppen gör att han känner att han inte behöver ta med Kansema? I och med Anthony Elangas intag, nu går jag lite händelser för här, men förstår ni hur jag tänker?
Nej, men vi kan väl prata lite om Kulusevski-grejen med hur det har varit i landslaget, att de har sett honom som anfaller, tyckte att han har varit för dålig som på en kant. Nu i Tottenham visserligen haft en offensiv roll, men det han har gjort liksom den senaste tiden, skulle han kunna spela på en kant? Jag skulle kunna vara aktuell
till landslaget. Du skarvar inte lite att han har varit för dålig på kant, eller snarare varit att han har varit bäst som forward, eller? Ja, då kanske jag är för snäll.
Jag vill tro att de har menat på att han det kanske de inte har sagt rakt ut, eller?
Nej, det har de inte riktigt sagt, utan det är väl mer att jag uppfattade som du, Martin, att de har tyckt att han har varit ett så bra tillskott längst fram. Sen handlar det väl mer om att ett tag fanns det inte så mycket. Victor Claesson var ju på väg tillbaka då när han kom in i landslaget 2020. Det var ju inte Victor Claesson, det hade ju bara gått liksom ett år efter Victor Claessons skada, så att då fanns det lite en plats där det stod mellan honom och Sebastian Larsson lite, så att jag känner nog att de...
Men kan det bli på bekostnad av Kansema att Kulusevski är med i truppen och att man kanske har lite annorlunda tankar kring honom, vad han kan spela?
Nej, i så fall tror jag faktiskt att Karim Rapti eller Magnus Eriksson åker istället. Men jag vet inte.
Han spelat ytterback lite grann i klubben Kansema också, va? Det kanske med tanke på att Emil Kraft, jag vet inte, beror på... Jag vet inte. Magnus Eriksson ska man väl tänka på att han är ganska långt ifrån i det slaget han var förra året när han kom med i landslaget. Han har inte alls sett så bra ut här nu i Djurgården.
Okej, men det är ju ändå en som...
Han gör poäng och spelar.
Precis, poäng och spelar. Problemet för honom är väl mer att där finns Jesper Karlsson framför honom, där finns Emil Forsberg. Men Jesper Karlsson är ju glödhet, och Jesper Karlssons problem är ju lite att han konkurrerar med Emil Forsberg, som ju är helt given, och som skönt för Janne Andersson att han har kommit tillbaka från skada och gjort det bra veckans lag i Bundesliga. Så där känns ju som att det på något sätt så givet. Det är väl Kristoffer Olsson, det finns ett litet frågetecken, men det finns ju ingen riktigt som har ersatt, även för Janne Andersson lyfter Mattias Svanberg, och han höll ju med om att Kristoffer Olsson liksom, även om han uttryckte det som att han hade lite sämre självförtroende, att han inte har varit så bra som han var när han slog igenom i landslaget. Men visst man har ju svårt att se att Sverige startar på annat sätt än Victor Claesson, Emil Forsberg på kanterna och Ekdal Olsson.
Ja, eller? Den är given för mig. Det är helt givet. Men tror ni att det står mellan Merabti och Mange Eriksson? Är det de två han väljer mellan mot slutet? Eller är de två helt olika spelare, tycker han?
Jag tror att de han väljer mellan, och då tror jag att Krim kommer ta
den platsen. Men de är ju lite... Det som går emot med Rapp, det är ju precis, eftersom nu är vi inne på det, att anfallarna också är ju Elanga, kan ju spela på en kant, Kulusevski kan ju spela på en kant, alltså, och är ju lite samma, alltså Mange Eriksson tillför ju någonting annat, mer av en central spelare. Sen känns det som att både Merabti och Eriksson är så oerhört långt från speltid, så att det är ju mer bara, det är ju någon slags utfyllnad, det tror jag.
Exakt, alltså, ja, så är det. Men det är, vi kanske ska gå in lite närmare på Kristoffer Olsson också. Det är ju oroväckande ändå att han hade en lite skadeperiod i Anderlecht. När han kommer tillbaka så tappar han sin plats till Achimero, eller vad lagkamraten nu heter, som har gjort det bra enligt belgisk media. Och nu senast var han sjuk, så jag i belgisk media när de spelade. Så att Kristoffer Olsson har inte startat sen i januari, tror jag, slutet på januari. Det är inte bra. Och sen har vi då Jens Kajust som kom in i Ram, skadar sig, kommer tillbaka, gör mål, men skadar sig i den matchen han gör mål och missade senaste matchen nu på grund av en fotledsskada. Så att, får väl se om han behöver lämna återbud eller inte. Men, ja.
Vilken oerhört deppigt år Kajust haft spelmässigt. Alltså efter EM, man trodde på något sätt han skulle ta det här klivet, och så fick han en liksom höst förstörd i Midtjylland när de höll emot. Och sen så har han då fått en oerhört skadefylld start i Rennes. Så att, det är ju deppigt för honom. De som spelar av de spelarna förutom Kante, jag menar Victor Claesson kan man ju säga ett frågetecken, eftersom han missade ju ligapremiären med Krasnodar, har gjort en försäsong, men i och med att kriget bröt ut och nu tränar med Värnamo kommer ju inte spela några matcher innan det är dags för det här playoffet. Så att det är ju lite svagt. Det är ju mer, Albin Ekdal spelar ju hyfsat regelbundet. Mattias Svanberg spelar ju också regelbundet i Bologna.
Men förtroendet är Janne till Claesson är ju rätt stort. Det hör man ju med, trots att han inte spelar och sådär, håller på att träna med Värnamo, så säger han ju att är det någon som kommer komma i sitt bästa fysiska, så är det Viktor Claesson när han sköter träningen exemplariskt och sådär.
Ja, han har ju haft en bra då mellanförsäsong i Ryssland. Vi träffade honom i Marbella, du och jag, Sundberg, och såg ju matcher där. Han var ju ruskigt vass för Claesson där, så att han, det ska nog inte vara några jättestora bekymmer för hans form, tänker inte jag. Men bara snabbt om Jesper Karlsson, att han är så stekigt som han är i Eredivisie. Har han liksom tryckt sig fram i hierarkin på så vis att han är kanske liksom den första offensiva killen man slänger in när man vill röra runt i grytan liksom mot slutet av en match i en sån här avgörande faktiskt.
Det beror på helt på vad som sitter på bänken, sitter Elanga där, för trots allt kan vi ju inte få in både kanske Isak Kulusevski, Elanga. Det beror lite på, men det är klart att han har höjt sin status och visat att han har levererat poäng och är ju på det sättet en möjlig inhoppa, men det känns som att offensivt finns det ju fler alternativ.
Ja, det är inte ens säkert att Zlatan Ibrahimovic är en startspelare exempelvis. Han kanske är någon man kastar in mot
slutet. Det tror jag snarare.
Ja, och nu i det här fallet så är det ju, det såg vi ju, han spelade mot Jorgen och så var han en inhoppa mot Spanien för att man spelar, nu är det en dag extra mellan de här matcherna. Nu är ju Zlatan avstängt första matchen, så att då är det väl mer i den andra matchen. Så att om vi hoppar till anfallare så har ju du listat fem. Isak Ibrahimovic, Kulusevski, Quaison, Elanga. Och då ser vi att Gyökeres som var med senast är ju inte med. Jordan Larsson som ju varit med lite är ju inte med. Och jag menar, det ju, finns ju Brandemir Hrgota har gjort det bra i Tyskland. En del har velat se honom. Isak Kiese Thelin som verkar återvända till Malmö FF. Ja, det är väl de fem som är aktuella.
Ja, och han kommer ju inte ta ut Anthony Elanga, utan han kommer vara med i truppen. Det räknar jag.
Ja, jag tolkade det så också, just att han hade pratat med Elanga rätt nyligen innan han pratat med honom i höstas. Han pratade och han sa att det vanliga är att U21-landslagets förbundskapten har kontakt med de spelare som är med i U21-landslaget. Men det är uppenbart att Janne här har liksom öppnat upp en kanal till Elanga, så det är klart att han är med. Och då har man ju fyra anfallare, och jag menar, Quaison har ju haft det tufft. Han spelar ju fredags äntligen, men haft det tufft med skada. Isak är ju under isen målmässigt i varje fall. Kulusevski däremot är ju glödhet i England. Jag var faktiskt på Old Trafford i lördags och såg honom, och han ser skarp ut. Det är ju det positiva, så att det känns som att det är Isak Kulusevski mot Tjeckien från start, eller?
Ja, jag är helt med.
Eller kan det vara Quaison Kulusevski?
Isak och Kulusevski.
Ja. Och då har man ju både Quaison och Elanga på bänken. Det är väl där jag känner att Jesper Karlsson just hamnar i den konkurrensen, att det finns liksom andra alternativ.
Det är lite sjukt. De två som är hetast i Sverige, det är väl Jesper Karlsson och Kulusevski. Ja. Men trots att Jesper Karlsson är en av de hetaste i landslaget, så kommer han ju förmodligen ändå gå efter ifall Zlatan och Elanga är på en bänk och de ska jaga mål Sverige.
Ja, ni tror Elanga går före Jesper Karlsson i
sådana. Tror du, ligger de under med ett mål och de ska jaga mål, så tror jag det kittlar att slänga in Elanga. Du ser, så som United har gjort när de har slängt in honom och han har levererat liksom.
Ja,
det är ändå lite skillnad kanske, United och
det är sätta. Ju ändå det att man gör mål på bortaplan Atletico Madrid. Det är ju skillnad mot att göra mål i Eredivisie. Och även
Alkmaars Ronaldinho, som Football International kallar honom.
Även för AZ också spelat i Europa, så får man ju ändå ge att det är på en annan nivå. Men om det är tunnare i de bakre leden, så är det, måste det vara kul i de främre leden, för att han har ju många alternativ helt enkelt, om man vill liksom förändra en matchbild och jaga ett mål.
Nu landar vi ju i en trupp på 26 spelare. Tror ni att det kan bli det, eller tror ni att kanske typ Kalle Starfelt eller kan se
man kan ta ut 26 spelare, med tanke på att två av dem är avstängda i första matchen. Och det är ju möjligt att de kanske inte ansluter förrän senare. Jag vet inte hur man resonerar där.
Och just med tanke på att jag gissar att Zlatan
blir... Och du har ju noterat också att de som var med lite i höst, Alexander Milosevic, är ju skadad. Oskar Lewicki är ju också, har ju haft skadeproblem. De lär ju inte vara med. Så att... Det är ju, man kan ju liksom stryka Karl Starfelt.
Mange Eriksson slash Merabti kanske.
Ja, precis. Ja. Men det är väl mer att man kanske vill ha uppbackning när det väl gäller. Det är ju många svenska unga talanger ute, och Rooney Badgie gör ju eko i Danmark. Jag läste nu under gårdagen att dansk expertis satte priset 150 miljoner danska, närmare 200 miljoner svenska var möjligt. Rätt otroligt.
Ja, det är ju en otrolig utveckling han har haft.
Du hade velat trycka in honom i Ålandslaget?
Nej, varför säger du så?
Ja, hade
du?
Han har ju varit där och fiskat, eller hur, Subbe?
Nej, jag har inte fiskat någonting. Men jag pratade ju med Roger Fransén i förra veckan. I och med att han inte var med i P17-landslagets trupp så ringde jag förbundskaptenen för det landslaget, och Roger Fransén, och... Nu satte du din hand på ett element så att du fick ont, eller?
Fick en stöd.
Ja, det är summa. Ja, men jag pratade med Roger Fransén då. Som erkände då att han inte tog ut Rooney Badgie i sitt landslag för att han är med i bruttotruppen i U21-landslaget. Och sen pratade jag kort med Jens Gustafsson som är då ny förbundskapten för U21. Och jag förstod ju på honom att det låg ju såklart saker i det här. Och att Rooney Badgie med all sannolikhet kommer presenteras i den truppen som Jens Gustafsson tar ut bara 5 minuter innan Janne tar ut sin trupp.
Men om han hade varit kvar i P17-landslaget, då hade det varit att avgå Jens G innan han hade gjort sin första landskamp som förbundskapten där, eller?
Nästan.
Det är väl möjligt.
Men de har ju sig Elite Round-match, alltså avgörande slutspel för om de går till EM eller inte, P17-landslaget. Så att man hade ju liksom...
Samtidigt jagar ju U21-landslaget, har en jätteviktig match för att jaga en plats i U21-EM, eller hur?
Ja, men jag...
Och tappar ju Langa liksom, så att...
Det är om man ser honom rakt in i elvan då.
Hur nära borde Rooney vara ett svenskt A-landslag? Vi pratar om Magnus Eriksson kanske ska vara med i A-landslaget här, och vi pratar om vissa spelare.
Ja, så i och med att han kanske konkurrerar då med Ken Sema någonstans som högerytter, kan jag tänka mig, i ett Jan Anderssonskt landslag. Så är han väl inte, det är inte 700 mil ifrån, men jag tror nog att han måste få en halv säsong eller en hel säsong på seniornivå innan han är uppe i A-landslaget. Jag menar, det har ju ändå tagit relativt lång tid, om man nu kan uttrycka sig så, innan Anthony Langa är med i A-landslagstruppen.
Då ska vi bara stänga den här podden med jakten på en gammal kvalhjälte. Det här är så enkelt så att ni borde ta det på 16 poäng utan att jag ställer en fråga. Men vi börjar direkt, 10 poäng. Han sänkte Polen i Horshov efter en mäktig räd 1999.
En mäktig räd 99.
Det här ska du kunna, Sundberg.
Men varför ska
för att du var, jag var 5 år gammal. Du måste ha sett den här matchen.
Då går vi ner på 8 poäng. Skånepågen från Vittsjö spelade i England, Skottland, USA, Japan och Indien.
Vittsjö, du... Fredrik Ljungberg.
Ja, okej. Okay.
Vi har dragit, kom igen nu.
Ja, okej. Okay. Ja,
du vill Vittsjö. Bara mjölka ut tiden, jag vet det, så får vi...
Ja, ni har rätt. Ja, det var ju för dåligt att ni
mycket
inte tog
bra,
dem på 99.
Mycket bra.
Ja, bra... Men det argumentet att liksom jag var 5 år, det är som att jag inte skulle kunna Ove Kinvall sköt Sverige till VM i Mexiko. För jag var liksom 1 år. Eller att jag menar, VM 58. Okay.
Nu håller du på som du gör mot SVTs stjärnreporter.
Nej. Ja, men jag menar SVTs stjärnreporter.
Hur ska det bli att träffa SVTs stjärnreporter?
Jag tror inte
han har mycket viktiga saker för sig.
Vadå?
Nej, det vet jag inte, men han skriver väl fakturor. Renovera sin nya våning.
In i någon ny monstervåning.
Ja, det är bara att gratulera.
Etage. Har du blivit inbjuden?
Nej, vissa ska ha det bra. Det är bara att unna honom. Nej, nu är det dags att åka ut på presskonferens. Det är dock inte Friends Arena. Återigen styr de till sponsor.
Är det Adidas eller Adidas?
Jag säger vad säger jag? Adidas säger jag. Säger Adidas. För Adidasler hette han. Men du...
Hette du
nej,
det?
Men han som grundade.
Ja, jag och vet. Horst, men du sa hette jag.
Horst Dassler. Vad grundade han?
Ingen aning.
Puma?
Nej.
Eller är det tvärtom?
Lägg ner nu.
Är du säker?
Va?
Bröderna Dassler. Det är ju samma stad till och med.
Ja, men Adi Dassler.
Ja, men sen kanske han grundade. Det kan vara så att han grundade både och. Det måste vi snabbt ta reda på.
Det är bra tugg nu.
Så att vi inte lämnar lyssnarna i
sticket. Jag hoppas att lyssnarna... notera den lite raspiga rösten på Olof efter den här stökiga Leeds-resan i helgen.
Det var Rudi Dassler var ägare av Puma och Adi Dassler, tysk outvecklare och industrialist, ägare till Adidas. Staden heter Herzogenaurau i Bayern. De drog igång själv, de två drog igång, sen tog Horst Dassler över företaget och det var han som styrde inom FIFA och så. Han hjälpte även Sepp Blatter bland annat. Grattis!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.